sådär i allmänhet, om man inte råkar vara karisbo, så tycker jag att det nog är ett ganska okänt område.
Mm. Det ironiska är ju just att det finns ju precis där vid stora vägen, så att säga riksväg 25. Så det är ju inte så svårt att ta sig dit.
Nej, man behöver ju promenera och sen då kanske ha en lämplig utrustning, för att man då där kan vara lite vått ibland och lite sådär oframkomligt. Men nu ska det ju också här under våren göras åtgärder för att göra det mer tillgängligt.
Mm. Om vi då rör oss bakåt i tiden, historien kring Läppträsket, när började allting? Det har visst hittats spår av uråldrig bosättning, eller hur?
Jo, man kan ju egentligen kanske gå ända tillbaka till istiden. Hela Finland var ju täckt av is, och det där, och när isen smalt bort så började ju landet höja sig. Och då bildades det den här så kallade Salpausselkaåsen, eller som på svenska heter Stängselåsen. Och Stängselåsen går ju genom Karis och kommer ner hit mot Ekenäs och Hange. Och de här öarna som bildades här allra först, så besöktes av fiskare, jägare för cirka 8000 år sedan. Det var sporadiska besök. Man kom hit för att det fanns gott om fisk att fiska och sedan också vilt att jaga. Så att det där, sedan småningom under stenåldern, så blev det mera permanent bosättning. Och det där, och då har vi spår runt om i området runt Läppträske som då det där egentligen täcker in tiden från, ska vi säga, 6000 före Kristus ända fram till våra dagar. Och man kan ju då av spåren se att här har varit aktiviteter under alla dessa tider. Mer eller mindre.
Det är ju rysligt länge sedan. Hur vet vi att det har funnits? Man har hittat föremål då, med andra ord.
Ja, man hittar spår och det där. Om man tänker på Kroggårdsområde i Karis, så det var ju egentligen där som den här förra havsvikens strand gick, och det där, och där finns då spår från stenålder. Vi har grävt ut där i Kroggård, men så finns det ju också då från bronsålder, järnålder, vikingatid och framåt. Så att det här är ju liksom en otrolig källa till kunskap om hur folk har bott och leva här.
I princip pratar vi ju då om eventuellt de första karisborna, om man kan kalla det det.
Jo, eller överhuvudtaget bland de första människor som kom till det här området, som sedan nu har blivit Finland då. Och det där, och det är ju en sak som är väldigt intressant. Vad de här pratar för språk och vilket ursprung de hade, så det är kanske i dagens läge omöjligt att säga.
Mm. Så man har inte någon uppfattning om från vilka väderstreck de kommer då, eller?
Nå, antagligen så kan största delen av de här ha kommit från södra Östersjön. Man talar om norra Polen, Litauen. Mm. Och det där, möjligtvis just speciellt de här första fiskarna, jägarna. Sedan vet vi att det har skett inflyttningar också, så att säga, från det som idag är Estland under vissa tider. Och sedan finns det ju då både österifrån och västerifrån som det har kommit under olika tider. Så att man kan säga att det har blivit en blandning av olika inflytande under årtusendernas lopp.
Mm. Hur kommer det sig att du har fattat sånt intresse för just det här området, Göran Fagerstedt?
Ja, säg det. Jag är ju inte karisbo ursprungligen, utan har flyttat hit. Men jag tyckte då när jag flyttade hit att man måste veta lite mera om det område där man bor. Och det där, jag började forska i det, och i slutet på 90-talet så blev jag kontaktad av arkeologen Jan Fast, och han frågade då att finns det möjlighet att ordna kurser så att vi skulle kunna ordna arkeologiska utgrävningar. Han hade ju då tidigare varit i kontakt med Lars Nyberg och fått reda på alla de här gamla de här ställena där man skulle eventuellt kunna. Och 1998 gjorde vi då tillsammans den första utgrävningen. Jag jobbade då på Karis kurscenter och vi ordnade på vintern en kurs i arkeologi, teori och praktik. Och praktiken utfördes då nere vid Läppträskets strand.
Och du har faktiskt en mapp med dig här och bilder från just de här utgrävningarna. Ja. Om vi tar en titt vad ni egentligen hittar där.
Nå, vid den här utgrävningen, det var väldigt regnigt, det var lerigt, det var tråkigt. Så tyckte vi då att vi hittade spår av tre gravar. Kanske en barngrav, kanske en kvinnograv och sedan ett stort fynd som då visar sig antagligen vara en stormans grav. Och här ser vi då den här samlingen av de här redskapen och vapnen som vi hittar där.
Mm, här på och den här bilden
det är
här
ungefär, det är över 20 järnföremål som finns. Så de är så där från 600-800 efter Kristus.
Just det.
Från järnålderstid.
Här har jag lite svårt att urskilja. Här ser man då den här jorden. Men om vi svänger här. Här har vi putsat upp det.
En yxa.
En yxa.
Och en pilspets.
Just det.
Som fanns bland de här föremålen där. Det som är ju tråkigt bara med när man gräver järnålder eller bronsålder. Så är ju det här att den här konserveringen av material blir väldigt dyr. Och det är inte... Det, i dagens läge så när vi har grävt nu de här senaste åren här på 2010-talet så har vi mest grävt efter stenåldersfynd just på grund av att det är så dyrt att konservera de här. För att de här järnföremålen, metallföremålen överhuvudtaget förstörs väldigt snabbt om man tar upp dem ur jorden. Mm. De kan hållas där några hundra år till i jorden om man låter dem vara oförstörda där nere i marken, men tar man upp dem så rostar de väldigt fort och så har vi ingenting kvar. Och det är ju ett problem och det är väldigt dyrt. Vi får sällan pengar till exempel till hembygdsföreningen för att just konservera de här föremålen. Därför är det lättare att vi gräver då kring stenålder. Och sådana områden där vi vet där det finns sådana föremål som inte är beroende av det om de kommer upp i luften eller inte.
Otroligt intressant historia här. Men det är ju också ett speciellt område med tanke på hela naturen där. Det är ju ett otroligt vackert område.
Ja, det är väldigt, väldigt fint. Och det är ju på det sättet i och med att det här området på västra stranden så är fredat. Och där har då Sällskapet Natura tidigare jobbat med att hålla de här spångarna i skick så att att det ska vara lättare framkomligt. Och så finns där ju då de här fågeltornen.
Mm.
Man talar ju om att det är över 160 olika fågelarter som häckar i kring Läppträsket. Och det där, och sedan finns det ju massor med flyttfåglar som då tar en paus här vid Läppträsket på våren och samma sak på hösten sedan igen när de återvänder söderut.
Så kan man ju också ta en titt på vitsippor och blåsippor där, eller?
Ja, blåsipporna kommer i slutet på april. Det är det första som man ser när det blir vår. Och sedan en liten tid efteråt så tar vitsipporna över. Och det är faktiskt ett väldigt vackert område. Sedan också så finns det ju sådana områden att när man går längs stranden, längs de här stigarna, så får man på vissa ställen en sån här känsla av att man är väldigt långt ute i ödemarken. Mm. Trots att riksväg 25 inte ligger långt borta. Men där är det här Sköldberget som det heter, som bildar en sån här mur som tar bort alla samhällsljud. Och det där, och när man kan sätta sig i gräset där under träden och lyssna på trädenas sus och eller vindens sus i träden ska jag säga, och sedan fågelsången och bara njuta av att vara där.